Radioplay. Dumhet, skelögdhet och förkylning är bara några av de många åkommor man trodde att onani kunde leda till förr i tiden. Idag pratar vi om det och hur den historiska skammen än idag påverkar oss. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Succéfallen Alla Lig! Yes, box. Där satt den.
Ja, jag heter Anna.
Jag heter Amanda.
Och det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Vad har vi på sexualitet? Rätt mycket.
Ja, vi båda har en.
Ja, ja, men jag menar, vad har vi för spaning på sexualitet? Som det är väldigt trendigt att säga så.
Spaning?
Ja, nej, men så Alex och Sigge säger, vad har vi på kungen? Freakshow säger, vad har vi på drottningen?
Så var jag så himla mesig i mitt svar.
Verkligen.
Lite osäker.
Men jag har en.
Mm-hmm.
Sexualitet kan man ju lära känna via onanin. Det är onani som vi ska prata om idag.
Ja.
Och du har ju en sån himla sorglig introduktion till onani på sitt sätt. Som jag tror att du bara har berättat på livepoddar och föreläsningar. Men det vore askul om du kan berätta det nu, för att jag tycker att det är världens bästa.
Ja. Men för det första, bra spaning.
Tack.
Okej, ja, men det kan jag såklart berätta. Det har jag nog inte berättat. Nej, men jag onanerade mycket i tonåren, precis som vilken annan tonåring som helst. Och tyckte att det var skitbra och hade det skönt och nej, men liksom gjorde min grej. Tyckte det var nice. Men skändes skitmycket.
Mm.
Vilket jag tror är ganska vanligt.
Mm.
Jag tyckte att det var, jag kände mig liksom smutsig och typ jag kände mig liksom bevakad varje gång jag gjorde det.
Mm.
Och tyckte det var väldigt vulgärt och äckligt så. Och då kom jag ihåg en gång i skolmatsalen. Jag satt med mina kompisar, tjejkompisar. Och en av de kompisarna, hon typ skämtade och sa att hennes finger var hennes bästa vän.
Jo.
Jag vet, skitäckligt. Nej, men alla fattade att hon menade att hon liksom onanerar med det här fingret och att det skulle vara kul. Typ. Men det var ingen som uppskattade det skämtet. Det blev jättekonstig stämning och så här helt tyst. Och hon blev väl ganska generad, tror jag. Och någon bytte samtalsämne typ snabbt.
Mm.
Och det var väl skönt. För att då, jag trodde att jag var ensam och göra den här äckliga grejen. Men det var jag uppenbarligen inte.
Mm.
Så att det var skönt att få höra det. Men sen så jag vet inte, jag försökte ändå liksom inte göra det. Och då så var, i den här åldern så var jag ganska så mycket för regler för mig själv.
Mm.
Så jag så här utformade typ ett straffsystem, för att jag skämdes så mycket över att jag gjorde det liksom, trots att jag verkligen inte ville göra det. Så jag sa så här, och om jag onanerar, då får jag inte göra de här sakerna ikväll. Och så försökte jag liksom att undvika och inte göra det. Ja, och det gick inte så bra. Och sen till slut så typ kom jag på ett sätt som skulle få det att kännas lite bättre, och det var om jag onanerade under täcket. Om liksom hela huvudet var under täcket, så jag slapp liksom se rummet och se mig själv. Och, ja. Jag hade väldigt så liksom tråkig syn på onani, för att det var ju så himla skönt. Alltså, jag har alltid onanerat mycket liksom, och tyckte att det var väldigt nice.
Ja, men, åh, lilla tonårs-Anna.
Ja, jättesynd om mig.
Men jag kan trösta dig med en sak.
Aha.
Det är att du inte är ensam.
Hur hade du det?
Nej, men jag skämdes ju inte jättemycket, men däremot så var jag ju så otroligt penetrationsinriktad. Så jag tog ju en plastbanan, för jag hade hört att man skulle ha en kuk liksom. Och började penetrera mig själv med den, satte en kondom på, för jag tyckte att det var sexigt. Men det gjorde mer ont, eftersom att bananen var verklighetstrogen.
Men vadå, så i liksom 15-16 års åldern, då onanerade inte du?
Nej, men typ inte så mycket alltså. Och det var inte så skönt att jag gav upp. Och det här vet ni ju, att jag kom ju första gången när jag var 18 med en clone, a Willy, en vibrator. Och det kanske är det som är anledningen till att jag gör alla våra ligg. En sen tonårsrevolt, för att jag aldrig fick orgasm.
Shit, vad sjukt.
Men alltså, skam har ju funnits enorma mängder av när det gäller onani. Och det finns ju en annan podd som heter Historiepodden. Och de har haft ett avsnitt som hette Onanihysterin.
Mm.
Och det var så jäkla spännande, för att man har haft så många skeva föreställningar om vad som händer om man onanerar. Och vi ska prata lite om den här historiska skammen idag.
Mm.
Välkommen hit, Robin Olofsson från Historiepodden.
Wow, tack så mycket. Det är fint att vara här.
Ja, vad bra.
Ja, vad bra. Det är väldigt fint att du är här.
Ja.
Okej, vi ska snacka historia. Som våra lyssnare vet så är vi inte stora fan av research, jag och Amanda. Men det är du, Robin.
Ja, det är.
Det kanske man måste vara om man har en podd om historia.
Ja, om man inte kan allting till en början så får man ju vara ödmjuk och researcha. Nej, det är mycket av mitt liv som är att sitta med näsan i olika böcker. Men det är ju fint också när man kan återanvända det. Nu är det ju andra gången som jag får glädje av det här.
Varsågod.
Tack så mycket.
Men alltså, finns det mycket böcker och så om onani?
Ja, men det gör det. Alltså det där är ju en intressant tanke om historia överhuvudtaget. Att man tänker att historia handlar bara om typ militärer och krig, precis som du säger. Men det finns ju jättemycket historia som ligger betydligt närmare det som är den mänskliga erfarenheten. Alltså ganska mycket om medicinalhistoria, sexualitetens historia, kroppens historia. Och de flesta av oss har ju ganska dålig koppling till massa slag från 1600-talet, men alla har ju en koppling till sexualiteten och sin egen kropp. Så att det finns ganska mycket att läsa. Och mycket av det som det avsnittet som ni pratar om är baserat på är dels en svensk författare och historiker, Karin Johannisson heter hon. Salig var det hennes minne. Hon dog för några år sedan. Men i hennes bok Medicinens öga så skriver hon jätteintressant om just onani. Och så finns det en annan författare, Claes Ekenstam, som har skrivit en jättebra bok som heter Kroppens idéhistoria, där han i olika kapitel så här pratar om hur har man tänkt kring olika kroppsdelar och kroppsliga funktioner.
Wow!
Ja, det är faktiskt, det är sjukt intressant skulle jag säga.
Ah, men som vad då?
Under olika tider så har man ju tänkt olika saker, och kroppen, den här skammen som vi kommer att prata om nu, det har inte bara varit kring onani, utan överlag, om man ser tillbaka på medeltiden egentligen fram till upplysningstid 1700-1800-tal, så har ju kroppen och kroppsfunktioner varit ett hinder för att man vill komma så nära Gud som möjligt, och kroppen är syndig, kroppen är skitig, själen är ren eller ska vara ren egentligen. Så att komma över alla de här kroppsliga idéerna, det är lite grann, det är det projektet vi fortfarande håller på med, mänskligheten.
Vad skulle du säga är nutidens inställning till onani?
Ja, men det där kan vi väl prata om tillsammans då, men jag tänker att det finns två stycken tendenser samtidigt. För ja, men när jag växte upp, jag är född 1985.
Jag kommer ihåg att... Jag ska inte säga 1985.
Ja, just det. Ja.
Bra.
Tydligt med årtal och realia. Så är det. Nej, men jag kommer ihåg att jag läste KP:s Kropp och knopp väldigt mycket. Deras spalt om sexualrådgivning.
Älskar den.
Ja, och då var det någon som frågade, hur ofta är det farligt att onanera?
Just det.
Och då fick personen en svar. Alltså, så länge du inte känner att det tar tid från annat du vill göra, typ gå på fotbollsträning eller gå ut med hunden eller så är det verkligen ingen fara. Och det är ganska raka motsatsen mot det som du beskriver, att man sitter hemma och liksom skäms och straffar sig själv för det. Så att jag upplever att det dels finns den här väldigt liberala och tillåtande atmosfären kring onani. Samtidigt så finns det också den här manliga nofap-rörelsen som man kan hitta på olika Reddit-forum och på Flashback-forum, som handlar om att man genom att inte onanera, och det här är kopplat till pornografi också, att man liksom ingen porr och ingen onani, att då ska man bli en mer aktiv och stark, viril och inför tjejer attraktiv man. Så att det är också en tendens som finns, så det är lite så här motsägelsefullt. Jag vet inte riktigt vart onanin befinner sig idag.
Nej. Vi får ju en del kommentarer om nofap.
Ja,
alltså
absolut.
Lite då och då är det någon som bara skickar en länk.
Ja.
Typ.
Och det, jag tycker också att det är kul att säga att det heter nofap just för att det då ska låta fap när man runkar.
Just det.
Jag vet inte om jag håller med om det. Men...
Jag har lärt mig att man ska säga så här när det kommer sperma då.
Hur har du lärt dig det?
Det är en kompis som har sagt det.
Okay.
Han har snopp.
Men...
Så han vet väl.
Just det. Ja, det är ju bra att man är en sån auktoritet att uttala sig inom ämnet. Men,
källa på det.
Precis. Nofap upplever jag som en dominerande manlig aktivitet också. Jag vet inte, hur uppfattar ni att nutidens syn på kvinnlig onani är?
Ja, nej, ja. Men absolut. Att det är sån avhållsamhet är mer trendigt för män. Men samtidigt så skulle jag nog säga att min uppfattning är att det fortfarande är kanske mer skämmigt för tjejer på skolgården att säga att de onanerar. Och hur många killkompisar som blivit uppmuntrade att gå och runka av en äldre kompis, men motsvarande känns inte som att det händer för tjejer. Så här, en stora syster bara, har du testat att onanera? Utan mer då är det så här, nej men det är äckligt om man tar tjej onanerar.
Ja, och jag tycker fortfarande att det ligger mer tyngd i att säga att man som tjej onanerar. En kille kan liksom häva ur sig ordet runka lite hur som helst utan att det betyder så mycket liksom.
Ja, ska du gå och runka eller?
Ja, men precis.
Just det, klassiskt skämt.
Som man får höra ofta som 30-åring.
Jag ska börja säga det till alla på jobbet.
Just det.
Okej, men ska vi snacka lite historia?
Ja, gärna.
Hur har det varit? Hur länge har det varit så här skamfyllt någon av ni?
Det där är ju väldigt intressant med hur länge det har varit det. För det är ju lätt att tänka sig så här att sedan urminnes tider, sedan medeltiden så har onani varit skamfullt. Och det är inte helt fel, men det är inte hela sanningen heller. För om man börjar kort bara det här ordet onani. Vart kommer ordet onani ifrån? Det är faktiskt en bibelberättelse. Det är gamla testamentet. Och där har vi då en lirare som heter Onan. Det här är, jag tror det kan vara, det är någon av Moseböckerna, kan vara första Mosebok.
Wow.
Som hamnar i det oturliga läget att hans bror dör. Och så får han en order från sin pappa. Och man får inte ignorera en order från sin pappa.
Nej.
Du ska ligga med din brors fru och ge henne ett barn.
Okej.
Men det vill inte han.
Men är det här som en slags lösning på...
Ja, det är så att orden är så att det är liksom, se till att hon blir gravid. Så går han till henne varje kväll, ligger med henne, men kommer inte i henne.
Mm-hmm.
Det är alltså ett avbrutet samlag.
Mm.
Och han spiller sin säd på marken och för detta blir han straffad. Med andra ord, den personen Onan som har gett namn till onani var egentligen inte onanist, utan han var bara jäkligt bra på avbrutet samlag. Men det är ju ett ganska omständigt sätt att spilla sin säd. Så att någonstans på vägen så börjar man, när man pratar om onani, istället mena att helt enkelt runka. Självbefläckelse som ett annat sånt bedrövligt begrepp.
Men Amanda, du som kristen, hur känner du när du hör det här?
Jag känner mig stolt.
Stolt?
Stolt. Och att jag gör en bra gärning för Gud, inför Gud, med det här arbetet jag gör.
Ja.
Men jag undrar då, är onani latinsk då? Eller? För jag tänker, masturbation är ju inte så likt onan.
Nej, alltså precis. Jag utgår från det latinskt eller gammelgrekiskt eller liknande. Mm, hur masturbation kommer in i det hela vet jag inte. Men sen på 1700-1800-talet, för det är då som onani helt plötsligt blir väldigt, väldigt läskigt. Jag vet inte vart man har plockat upp det ordet egentligen.
Det känns ju inte som att grottmänniskorna skämde så mycket för onani. Det kan jag liksom inte tänka mig.
Nej.
Det kändes som att de mest gnuggade sig mot allt möjligt.
Det är också en väldigt skarp spaning. Alltså, det känns inte som
Det känns som. Det betyder att jag har ingen källa på det, men jag...
Nej, men det är ju helt riktigt också. Och alltså, flera av våra starkaste, vad ska man säga, hang-ups när det gäller kring sex kommer ju från medeltiden och från den kristna dominansen som vi har i nästan 1000 år, då avhållsamhet är idealet. Alltså all sex är fult. Och den enda man överhuvudtaget kan tolerera, det är ju en man och en kvinna som är gift, som ligger med varann för att fortplanta, för att skaffa barn. Det måste man ju liksom köpa, annars är ju mänskligheten körd. Men allt annat, alltså alla sexakter som inte kan leda till att barn föds, det är sodomi. Och det är en synd, en fruktansvärd synd. Sen finns det så här dokument från den gamla katolska kyrkan om vilka av de sodomitiska akterna som är mest allvarliga. Och där är onani ganska långt ner. Så onanin var inte i kyrkans ögon så jäkla allvarlig, utan onani blir allvarligt i början och mitten av 1700-talet. När religionen tappar inflytande och vetenskapen och framförallt medicinen får mer inflytande. Det där känns motsägelsefullt, för tänker att det ska vara kyrkan som är boven. Men här kan den gamla katolska kyrkan vara lite stolt över det. Det kan inte skylla på oss, och det ska vi inte göra heller. Det finns en schweizisk läkare som heter Samuel August Tissot. Och han skriver en bok som heter, och nu slaktar jag ett franskt uttal här, Le Onanisme.
Okej.
Mm.
I den boken så har han gjort en studie. Han har följt en massa unga patienter, unga manliga patienter. Allt det här handlar om män egentligen. Det är manliga författare som skriver om mäns sexualitet.
Mm.
Det ska vi ha med oss här. Och han säger att de som onanerar mest, hur han nu kan kolla det, kan man fråga sig, är de som har störst problem med hälsan.
Mm. Oj, vad menas med problem med hälsan?
Ja, vad menas med hälsan? De kan vara uttorkade, de kan ha huvudvärk, ryggmärgsförtvining, förlamning, yrsel, svimning, kramp, melankoli, dumhet, sömnlöshet, hypokondri, problem med matsmältning, förstoppning eller diarré, underlivsbesvär, epilepsi, blindhet, skelögdhet, dövhet, åderbråck.
Det är ganska stora problem med hälsan, får man säga.
Ja, det är jävligt jobbigt om man har alla dem.
Det är ganska, ja, men det räcker med att ha lite ont i huvudet eller vara skelögd. Den tycker jag är hård att lägga in där också.
Och frågan om det är ett litet åderbråck eller om det är liksom många, om man ska måste ha många för att det ska räknas.
Ja, precis.
Ja, men fan svårt.
Man kan koppla allt och ingenting. Alla symptom, inget är för stort eller för litet för att kunna skylla på onanin.
Ja.
Och det som ligger och skvalpar här i bakgrunden är en mycket gammal idé om att människor blir friska eller sjuka beroende på balansen av kroppsvätskor. Det här hade man trott sedan antiken, och det var så här, blod, olika typer av gallor och liknande, de skulle vara jämnt balanserade.
Det var därför man tömde folk på blod och så.
Ja, åderlåtning, precis.
Men det kan jag fatta att man tänkte.
Ja, alltså innan du har bakterier, eller innan du vet att bakterier finns och så vidare. Så det var väl en lika bra gissning som något annat. Mm. Den var felaktig, men under 2000 år påverkade medicinen jättemycket. Och då har Tissot suttit på sin kammare och tänkt, vad är egentligen den mest ädla vätskan? Vad är det bästa vi har i våra kroppar?
Snor.
Nej, det är inte snor. Det är inte slem som han skulle ha kallat det som han kommer fram till. Utan han kommer fram till att det är den manliga sädesvätskan. Det är sperma som är det mest ädla.
Visste man då att det var det som befruktade?
Ja, man visste att sperman var det som ledde fram till barn. Däremot visste man ju inte att kvinnor hade äggceller.
Nej, okay.
Utan det där är ganska intressant om man ska kort sticka in på det spåret. Antingen så tänkte man att kvinnan är som en tom behållare. Liksom, det sås ett frö i kvinnan och så sen 9 månader senare så har vi ett barn. Men kvinnan är ingenting mer än liksom ett varmt skåp för fröet att växa i.
Okay.
Det fanns också den andra idén om att när man har sex så blir ju kvinnor våta.
Mm.
Och att det då skulle vara den kvinnliga sädesvätskan.
Mm.
Och att liksom det blandas med sperma och så får vi ett barn. Carl von Linné till exempel var en anhängare av den idén. Sen märker man under mitten av 1800-talet, oj shit, även däggdjur har ägg. Och då får man liksom gå tillbaka.
Tänk
på
att
allt det där.
Så nytt.
Ja, det är så
att man vet det. Och tänk om vi fortfarande har fel. Hur sjukt skulle det vara?
Ja, men det har vi inte. Vi har betydligt bättre sätt att kontrollera det här nu än vad man hade på 1700-1800-talet. Jag vill läsa ett citat som Claes Ekenstam har rott fram här från en lärobok som beskriver sperman som, citat, en saft av synnerligen värde, alstrad av blodets bästa och mest betydelsefulla delar.
Mm.
Och då är idén alltså att hålla på och slösa med den här värdefulla saften. Det leder till nervsvaghet. Det är det ordet som man använder till så. Du har only so much nervstyrka. Och att hålla på och onanera, det är att kasta iväg din nervstyrka på självbefläckelse, på tomt njutande. Du kommer åldra till förtid, du kommer få alla de här symptomen som jag listade.
Men jag tänker på den här delen inom tantra, att man vill liksom inte slösa på sina vätskor.
Just det.
Att allt är liksom energier.
Berätta, jag har ingen koll på tantra. Liksom, hur funkar det då?
Nej, men vi hade med en gäst som heter Maxim Björk och hon berättade att, nej, men att det är energier liksom med vätskan och man kan med fördel kanske dricka mens nu.
Precis, för att det finns någon energi i det. Ja, men det var lite så. Och också att det är många som håller på med tantra som inte vill få den klassiska utlösningen. Mm. Utan de menar att man behåller sin sexuella energi om man inte sprutar.
Jag har absolut ingen koll på det här, men jag skulle inte bli ett dugg förvånad om det här också har någon sorts humoral patologisk grund i början.
Det var ett svårt ord.
Ja, alltså den här idén med att vi har fyra vätskor som ska hållas i balans. Mm. Och att det är, de är värdefulla och de ska man se efter. En uppmärksam lyssnare skulle kunna tänka nu, men vad då, en person som är gift och ofta har sex med sin partner, då försvinner ju hur mycket vätska som helst, den här värdefulla saften. Mm. Hur funkar det då? Och det här vet ju Tissot också. Han vet ju att det är ett problem i hans beskrivning. Mm-hmm. Därför kommer han på idén om magnetism. Mm-hmm. Två stycken kroppar som är attraherade av varandra och som får mötas i ett sånt sexuellt möte, de skapar en magnetism som fyller på den här kraften också.
Soft. Vilket bra loophole.
Ja, det är ett jättebra loophole, för annars är hans idé helt tom.
Men låt oss prata lite mer om vad ni, alla de här åkommorna som du sa att man kunde få, hur spreds de och trodde man på riktigt att det kunde hända, eller var det bara skrämselpropaganda?
De sprids genom en annan idé, sensitivitetsläran, som är stor under den här tiden, att man har kommit på att det finns ett nervsystem, kroppen pratar med varann, men man har inte riktigt fått klart för sig hur nervsystemet egentligen fungerar. Så då tänker man, okej, liksom, onani, det borde ju vara problem kopplat till könet som i första hand uppmärksammas. Mm. Men som vi kom in där med skelögdhet och huvudvärk och allt vad det nu är, så börjar man ju förklara allt och ingenting. Man börjar även förklara psykiska problem som kleptomani. Att onani kunde leda till att man blir kleptoman. Oj. Och då är idén att nej, men det där kan spridas via nervsystemet. Och det är det som är problemet. Så att det är ett exempel på en ganska bra tanke. Man har lärt sig någonting vetenskapligt och medicinskt, men man drar fel slutsats utifrån det. Mm. Och det där kan man se vid andra tillfällen också, som att man tycker att skakningarna som uppstår när man kan få orgasm är obehagliga. Just. För att det där skulle kunna skaka loss delar i kroppen.
Ja, det låter inte bra.
Nej, och inte minst för kvinnor är det där livsfarligt. De få författare som faktiskt tar sig tid att fundera på kvinnlig onani, hur funkar det egentligen då? Mm. Det är framförallt skakningarna de har problem med. Kvinnor, ja, man tänker så här, kvinnor är kroppsligt svagare än män. Och att de ska hålla på att skaka så där mycket, det känns inte alls som någonting som vi vill rekommendera. Så att det är den stora faran för kvinnor, att man ska skaka så mycket. Men de trodde absolut på det. Och de här första 100 åren, från, man ska säga, 1760-talet till 1860-talet, då präglas den här litteraturen om onani, som Tissots bok till exempel, av en sorts uppmuntrande, det här måste ni veta. Om man skriver läroböcker som olika läkare ute på i stad och landsbygd, eller rektorer och lärare ska läsa, och så ska de ska lära sig det här, att okej, det här är en fara, vi ska skydda den kommande generationen från det, informera dem om onanins potentiella risker.
Men vad var liksom konsekvensen om man blev påkommen som onanist? Just det. Vad kunde konsekvenserna vara? Mm. Eller var det bara skyll dig själv?
Ja, vi har två stycken olika perioder, och den första perioden var kanske skyll dig själv, eller att du kunde få ett strängt tal att ta dig i kragen, eller man kunde få se en bild på, det finns många så här pedagogiska teckningar där man kan se en onanist vid 30 års ålder, han ser ut som en gammal farbror. En person som aldrig onanerat vid 30 års ålder, och det är en parant herre.
Vad är parentare?
En ståtlig man med god hållning, vacker mustasch och ett snyggt sätt att föra sig.
All right.
Men från 1860-talet och framåt, då blir man så rädd över det här så att man börjar komma med ganska sadistiska metoder för att få människor att inte onanera. Vi kan ta några exempel. Dels bältet med lås är ju en klassiker, såhär chastity belts, som gör att man inte ska kunna komma åt sina könsdelar. Vi har också onanibandaget, en nål som sticks fast i förhuden som ska förhindra, man ska inte kunna röra förhuden upp och ner på sitt könsorgan.
Gud. Vad fanns det för kvinnor då?
För kvinnor, ja, men man kunde pensla olika kemikalier då i och kring
klitoris?
Ja, precis. Ja. Så att det, man inte skulle vara så känslig och man inte skulle uppmuntra.
Nice.
Men vadå, det var liksom, då uppmuntrade folk att självmedicinera eller fick man åka till sjukhus för att göra det?
Ja, det finns läkare som kan skriva ut det här. Sen är det svårt att faktiskt fastställa hur vanligt det var att man skrev ut den här typen av nästan tortyrredskap.
Ja, men då måste man ju komma till läkaren själv, alltså vill jag ha hjälp.
Jag tror den stora risken är att du misstänker eller du har kommit på ditt barn att med att onanera. Och så tar du med dig ungen till läkaren och säger: oj, 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 Pelle, jag har ett problem med min 12-åring här. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och så träffar du på en fanatisk läkare då, så kan någon av de här fruktansvärda redskapen skrivas ut. Yes. Det finns i kataloger, man kan se bilder. Det märks att det gick att beställa, men jag har inte läst något om hur vanligt det faktiskt var. Jag tror att det var vanligare med den här typen av tips om att se till att ditt barn sover med handen på täcket, ordentligt så här, nerbäddad. Eller man kan läsa att det kan vara bra att sätta en nyckel sy fast det i nattskjortan så att man inte kan ligga på rygg. För om man ligger på rygg så är det större risk att man börjar vandra med händerna och kommer åt så här, de privata delarna. I Ekenstams bok finns ett helt så här, vansinnigt exempel på lärare och rektorer. Hur ska ni bete er när barnen måste gå på toaletten?
Mm-hmm.
För då ska de lämna klassrummet och gå och kissa, och då ska de röra sina könsdelar, och då kan de ju komma på det.
Risky.
Och då, det här är ett tyskt läromedel, och då står det att ett bra tips kan vara att låta barnen gå tillsammans. Men då har den svenska översättaren lagt in att men det är ju ännu mer riskabelt. Tänk om de börjar onanera tillsammans. Då är det moraliska förfallet stort. Jag skulle hellre skicka iväg en och en.
Jäklar, vad mycket tankekraft som man har på det här.
Fy fan. Ja. Men var det några som fick fripass liksom? Alltså de som det var okej att de onanerade?
Jag vet inte.
Nej, det borde ju vara samhällets lägre skikt då, som man inte bryr sig så mycket om kanske.
Ja, eller tvärtom. Jag tänker att det är så här, men, inom kyrkan, att präster och så, att det var okej. För att det kändes som att de kom undan med det mesta typ.
Alltså alla kommer ju undan med det så länge ingen... För det är det som är grejen med onani också. Alltså så länge som du sköter på din kammare och ingen märker det, då kan man tillsammans låtsas som att det här är ett stort samhällsproblem. Men det är ju inget samhällsproblem.
Nej.
Och det är ju svårt att tro att det här fick någon annan följd än att människor mådde dåligt.
Ja.
Det är jättesvårt att tänka sig att så få... De flesta onanerade väl ändå...
Ja,
det är min tanke, men de skämdes antagligen när de gjorde det.
Fast jag vet inte, alltså, jag tycker ändå man hör talas om många som har fått höra som barn, nej, 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 det där är fult, det där är äckligt.
Mm.
Och att det har följt med dem upp i 70-årsåldern. Och att de aldrig har vågat röra sig själva efter det. Tycker jag också känns som en vanlig berättelse.
Ja, det är möjligt.
Ja, alltså man hittar ju fortfarande liksom trådar, så här, forumtrådar som handlar om så här: min mamma säger att man får hår på händerna av att onanera.
Ja.
Alltså det hittar man ju fortfarande.
Va?
Ja.
Oj.
Folk behöver leva lite mer i nutiden kanske.
Ja, verkligen. Alltså det är svårt att se vad det ska hjälpa att belägga någonting som är trots allt väldigt mänskligt med skuld och med skam.
Ja.
En sak som är viktigt att ha med sig det här, för vi pratade om samhällets lägre och samhällets högre stående och så. Mm. Och den bästa förklaringen till varför onani blir ett så stort problem under 1700-1800-talet är att det här är tiden då borgerligheten och medelklassen är de dominanta i samhället. Från att adeln har varit dominant under medeltiden, men i och med franska revolutionen får vi en ny era, och en sak som är väldigt viktig inom borgerligheten, det är självbehärskning.
Mm.
Att det är ett väldigt så här, bra och högt stående ideal.
Mm-hmm.
Och det här leder till massa saker. Dels leder det till en väldigt så här, sexuell dubbelmoral, att man säger att vi ska ha så lite sex som möjligt och mannen ska sova i ett sovrum och kvinnan i ett annat sovrum medan männen springer på bordell stup i änden.
Ja.
Så att det finns sådana saker. Men där passar ju onanin in också i ett samhälle som håller avhållsamhet och självbehärskning ganska högt. Då blir ju såklart onani ett problem.
Mm.
Det är så lätt att falla dit också.
Anna, hur har det gått med din läxa?
Min läxa var att jag skulle göra en inventering av mina sexleksaker jag har hemma. Och det har jag gjort.
Mm.
Alltså vi har ju väldigt många sexleksaker.
Ja.
Och så här, jag använder kanske max 5 i mitt vardagliga liv.
Så lite, undrar hur många jag använder. Ja, mm.
Ja, men det är liksom inte så många.
Nej.
Och jag har leksaker på typ 4 olika platser hittade jag. Jag vet, olika lådor, socker, olika förråd.
Sockerdricksträd, oj, här kommer en dildo, oj.
Ja, och, nej, men jag har testat några liksom, gamla favoriter. Och det var rätt härligt. Jag testade typ min första wand. Så, du vet den här rosa, nu, det här blir väldigt internt. Men, en rosa, liksom väldigt, väldigt stor.
Väldigt stor, tror
jag.
Ja,
så som fick var på, otrolig.
När vi gick ut med namn fick vi den. Ja, just det.
Men väldigt enkel. Alltså nu skulle jag kanske tycka att den var lite B typ. Men den var faktiskt härlig. Marcus testade ett gammalt runkägg som vi kanske inte använt på ett år typ. Fantastiskt.
Men var det använt eller var det nytt? Nej, förpackningen?
Nej, men jättebra. Det enda som var tråkigt, för jag hittade min första dildo.
Just det.
I ett förråd. Och den har gått sönder.
Men den som du brukar ta med och visa hur sexleksaker kan smälta eller någon annan?
Ja, precis. Den. Ja. För jag tänkte så här, jag skulle vilja testa den för att så här, ja, men se skillnaden. Men då tänkte jag att om jag sätter på en kondom så gör det inget om den är smält. Men ja, jag vet inte, min fitta kanske hade exploderat typ.
Ja. Det är men, kanske någon som undrar vad vi pratar om när vi menar att en dildo har smält.
Ja.
Du kan väl berätta lite hur den ser ut.
Ja, men precis. Det är en vibrator som är formad som en dildo. Mm. Den är ljust rosa och den har väl typ, ja, men den har smält för att det kan hända om man har sexleksaker mot varandra typ.
Ja.
Alltså det är ju silikon mot silikon typ.
Om det är riktigt dålig kvalitet.
Ja,
alltså.
Exakt.
Den här silkeslena silikonen skulle ju inte bli så.
Nej. Så att själva ytan har smält.
Ja, ja. Ja, det är ju verkligen sjukt.
Ja, men, nej, men jag tyckte att det var härligt och det var kul att få testa lite gamla favoriter.
Mm.
En sak som jag funderade på var att jag vet inte vad jag ska göra av allt.
Nej, jag vet.
Alltså jag har ju frågat några kompisar om de vill få mina begagnade sexleksaker. Men det är ingen som har sagt ja. Jag vet att du har en kompis som har sagt ja.
Ja, två till och med tror jag.
Två till och med.
Men, och det är också så himla störigt det här med att när vi testar produkter för liggboxen så liksom gillar vi det inte. Och då har vi testat en gång. Det är knappt använt. Och så vill vi inte ha det längre.
Nej.
Men då känns det ändå, kan man inte bara ge vidare till vem som helst. Och det är verkligen ganska ofta det är så.
Ja, jag vet. Och jag önskar att det fanns liksom någon tjänst som tog emot de här produkterna.
Om det är några som ska starta är det väl vi. Men alltså, och jag skulle så himla gärna vilja göra en utlysning. Vilka vill ha våra gamla sexleksaker? Men det skulle bli för mycket freak av det. Alltså om det var några härliga tjejer som var liksom, bara att vi inte kände dem, men ändå var som våra kompisar. Då skulle jag lätt kunna tänka mig att ge. Men nu är jag orolig att någon äcklig kille skulle göra en fake mail och bara, jag heter Anna Koldén och jag vill gärna ha era leksaker för jag älskar er podd.
Oavsett vem så hade jag tyckt att det var ett freak.
Okay.
Tyvärr. Men det hade varit skönt. Jag behöver ju bli av med dem.
Mm.
Nu så ligger de bara och skräpar. Okej. Det var min läxa.
Ja.
Nu ska jag ge...
Du, om en till fråga. Du har inte slängt någonting. Du har inte rensat något.
Nej.
Nej.
Ingenting.
Nej.
Inte ens, alltså jag vill inte ens slänga min gamla dildo som är smält och inte funkar.
Nej, det är nostalgi.
Ja.
Jag har ju en påse här på jobbet med mina gamla leksaker som vi har ifall att vi behöver dem till en livepod någon gång.
Ja, jag vet.
Vi får lägga in i mitt stora kuvert som jag har i ett vadderat kuvert.
Ja. Okej, nu ska du få en läxa.
Ja.
Du ska få en svår läxa.
Ja, för jag sa så här, du får gärna ge mig en svår för att jag har mycket sexlust och mycket tid.
Mm.
Så det passar sig med en svår.
Perfekt. Jag vill att du ska utforska fisting den här veckan.
Mm, yes.
Ja. Jag vet inte hur bekväm du är med det här, men och om du liksom kan tänka dig med hela liksom ja, köttad med liksom ända upp till armbågen. Men jag vill i alla fall att du ska testa.
Det vill jag med. Tyvärr att inte Viktor vill det, men han får, jag får tvinga honom.
Ja, men vad är det han är rädd för?
Han tycker att det känns obehagligt och grovt, tror jag. Men grejen är att de tre som jag vet som har testat det här, det är dels Anna Savanna Davidsson som har gästat podden. Och sen är det min kusin. Och sen är det Tony då som har fått den i analen. Men både Anna och Emma säger att det liksom är det mest avslappnande.
Det är ju inte en knytnäve heller.
Nej, man ska forma handen som en liten krona typ. Alltså göra den så liten som möjligt. Och att det är så himla avslappnande och att fittan verkligen slappnar av när man väl börjar få in många fingrar, att den tvingas slappna av typ, att det är en helt ny typ av sensation.
Hur många fingrar har Viktor haft i dig samtidigt?
2 eller 3 kanske.
Ja, men då är det ju knappt någon skillnad. För det är nästan värre med 3, för att då är det ändå på bredden. Liksom.
Jo, fast jag tänker att fisting, jag skulle vilja testa också att det går över knogarna, och det är ju stor skillnad.
Det är läskigt.
Fortsättning följer. Men kul!
Ja! Ja. Är det här liksom kyrkans fel att det har varit så här? Och hur har det sett ut i länder som inte har varit katolska?
Nej, jag tycker inte att onanin ska skyllas i första hand på kyrkan, annat än att kyrkan ligger bakom ganska många hang-ups när det gäller sexualitet i största allmänhet.
Ja.
De protestantiska länderna har varit lite mer accepterade när det gäller kropp och sexualitet överlag. Ja. Bara en sån här sak som att vi kräver inte celibat bland präster och kyrkans folk i protestantiska länder, vilket fortfarande är någonting som förväntas inom katolska länder. Men trots det är ju inga problem i Tyskland och i Sverige att få upp världens hysteri kring onani, så att det var absolut ingenting typiskt katolskt, utan det här är någonting som ligger på den tidiga och ganska primitiva vetenskapen och medicinen, som är halvsanningar och gissningar kommer fram till ganska dåliga förklaringar. Jag vet inte, jag har inte läst någonting om hur det skulle vara till exempel i muslimska länder. Nej. Eller i andra länder när det gäller synen på onani. Det skulle vara väldigt intressant, men jag har inte stött på någonting sånt.
Tur att det är en svensk podd. Vi fokuserar på Sverige.
Jag blev nyfiken på hur jag hade introducerats för onani om jag inte hade hört talas om det av tjejtidningar. För min uppfattning är att jag mest prövade onani för att jag hörde att man kunde göra det. Mm. Inte för att kroppen kallade.
Ha.
Det är intressant.
Ja. För mig var det min kropp. Min kropp är ett mitt tempel.
Wow. Så poetiskt sagt, Anna.
Tack. Vad tror du att så här, dagens sexuella akter skulle mottas på typ 1700-1800-talet?
Det där är intressant, för så här, magkänslan är ju lätt att säga så här, åh, de skulle förfäras. De skulle tycka att allting var så hemskt. Men den diskussionen vi har haft nu och det som vi har pratat om, det är mycket baserat på det som står i läroböcker, på det som står i olika avhandlingar som läkare och filosofer och så lägger fram. Det finns ju alltid ett glapp mellan vad som står i böckerna och hur det faktiskt är i verkligheten.
Ja.
Vad män och kvinnor, eller kvinnor och kvinnor, eller män och män har gjort i bakom lyckta dörrar, bakom höstacken och så vidare. Så att jag tror nog att de kunde hitta på både den ena och den andra i sexuell väg. Det de däremot skulle bli förvånade över är hur nära, eller hur viktig sexualitet och sexuella akter är för oss. För det är en förskjutning som har skett. Så här, det finns en känd fransk filosof som heter Michel Foucault, som han skrev jättemycket om sexualitetens historia. Han har helt styrt hur man har tänkt på det. Och hans klassiska citat är så här: sodomiten var en återfallsförbrytare, nu är den homosexuell en art. Och liksom, vad han menar med det är att sex, i det här fallet skriver han om homosexuella då, att det har gått från att vara någonting man gör till någonting man är. Och det här att sex och identitet är så tätt ihopkopplat som det är idag. Att ha sex eller att inte ha sex, att onanera eller att inte onanera, att det blir en del av vem du är som person. Det hade en människa under tidigt 1700-tal haft svårt att förstå.
Aha.
Det kan jag verkligen förstå. Jag läst, alltså, och det håller jag med om, att så här, sexualitet är något trendigt just nu.
Ja. Tack vare alla våra ligg kanske. Jag undrar vad de hade tyckt om våran liggbox. Mm. Alltså så här,
de har nog blivit förvånade över el och så, tror jag att de hade blivit väldigt mycket.
Ja, det kanske är sant.
Men jag undrar när den här inställningen till att man trodde att onani kunde leda till dumhet, när slutar man tro det och hur gick det till?
I mitten av 1900-talet
så nyss
så sker en förändring. Alltså det finns i Ekenstams bok, återigen så tar han fram en studie från 1944 då det är olika värnpliktiga som har fått svara på en enkät. Och där ska 67% ha sagt att masturbation kunde leda till allvarliga medicinska problem.
Åh, herregud.
Men alltså under 40, 50 och framförallt 60-talet så sker en revolution i hur man ser på det, sexualitet överlag. Preventivmedel, blir mer kosher, mer okej att prata om, att använda. Mm. Sexualundervisning blir en del av skolan och framförallt under 60-talet då är liksom samhället genomgår en sexuell revolution och sexuell frigörelse på många sätt. Då avdramatiseras onani i breda lager, det är liksom någonting naturligt, det är ingenting konstigt med det.
Nej.
Sen är det där att det är klart att det slår ju igenom i olika grupper i samhället olika mycket, helt enkelt. Men alltså, mitten av 1900-talet, absolut.
Gud. Jag undrar vad folk kommer tänka i framtiden om så som vi lever idag.
För det är så himla nyligen också.
Mm.
Jag kollade på Fräcka fredag och det är väl från 80-talet, va?
Ja,
på SVTs öppna arkiv. Och då pratade de om att då var det 50% som inte vågade säga till sin partner att de onanerade. Och det är liksom, ja, det är ju 30 år sedan.
Ja. Fast jag tycker fortfarande att det är massa skam i onani.
Exakt. Så det är fortfarande. Ja. Det var det jag menade.
Jaha, men 80-talet är inte så mycket idag.
Nej, men det är väl klart.
Det var ändå ganska länge sedan.
Jag levde då, så då känns det som nu.
Nej, men det är väl jättemycket skam för människor. Det är absolut ingenting som känns speciellt lätt eller kul att prata om.
Mm. Nej, gud nej.
Alltså jag tycker att det är kul att prata om onani när jag får göra det på det här trygga avståndet av 200 år.
Mm.
Och liksom med facit i hand säga, tänk vad de trodde och tänkte då.
Mm. Men tänk hur smarta vi hade varit om vi inte onanerade.
Fruktansvärt smarta. Vi skulle se bättre, vi skulle ha mindre problem med huvudvärk och allting. Vi skulle vara mycket bättre människor.
Funderar lite över så här vilka fanbärare som har funnits för den här, liksom, vilka som har velat sprida budskapet. Finns det några sådana kända vi vet?
Det här är ju, tycker jag, den bästa roliga faktan inom det här. Och det är ju att John Harvey Kellogg, som då är känd som skaparen bakom Kellogg's Cornflakes.
Just det!
Var en amerikansk läkare som, han var verkligen så här en apostel för avhållsamhet. Han och hans fru hade skilda sovrum. De ska aldrig haft sex, utan de adopterade två barn och han såg onani som ett stort, stort problem. Och precis som många andra så tänkte han att kalla duschar, långa promenader och en kost som inte var så spexig var det som behövdes för att dämpa sexualiteten. Och där tog han fram olika produkter som då skulle minska den sexuella aptiten, där cornflakes är ett sånt exempel. Alltså det kan ju pigga upp när man sitter där och käkar sina frukostflingar.
Och bara känner att sexlusten bara rasar.
Ja, just det här kommer från.
Gud.
En gammal onanidåre.
Nej men gud.
Men det är verkligen, alltså, på vissa sätt så blir jag mer övertygad om att det inte är så himla annorlunda nu. För det där du sa om kalla duschar, långa promenader. Jag vet vissa som är liksom, det finns någon så här manligt movement. Mm-hmm. Och då vet jag att de har haft Sober October. Och då under den här månaden, då är det ingen alkohol som gäller. Man får inte kolla par, man får inte runka. Man ska duscha kallt varje dag, man ska träna. Alltså det finns ju många av de här ritualerna fortfarande. Men jag undrar varför. Är det för att bli stabilare psykiskt? Är det för att de har eksem?
Jag fattar inte.
Nej, inte jag heller riktigt. Men
Robin, svara. Du som man.
Ja, är jag... Jag vet inte.
Det... Nej.
Men definitivt, alltså, man ser ju historiska spår i det, utan tvekan.
Men så Kellogg's var alltså bara framtaget för att minska sexuell lust?
när det gäller just den här läkaren, sen fanns det andra inom familjen som såg, vi lägger till lite socker bara, ja, så har vi en produkt här som kommer gå att sälja riktigt bra.
Hmm. För jag kan ändå tänka mig att socker kan göra lite sexuell lust. Man blir ändå lite pigg, får en topp liksom.
Ja.
Mm. Så det var ju dumt av dem.
Oh, shit. Har du något orgasmtips?
Om jag ska stå vid mitt vanliga motto att vi håller på med historia för att vi ska lära oss av historien.
Mm.
Om vi kan vårt då så förstår vi vårt nu. Så ett bra tips för att få orgasm är ju att faktiskt onanera.
Mm.
Och att göra det fritt från massa dumma moraliska regler och massa skam som egentligen hör framförallt 1800-talet till.
Mm.
Så att det tycker jag kan vara ett tips. Lär av historien och släpp den.
Ja. Mm. Fap, säger vi bara.
Ja,
inte no fap. Fap, fap, fap.
Så är läkligt.
Ja,
tack så jättemycket för att du kom hit. Du har en podd som heter Historiepodden.
Stämmer.
Och den är jättestor, större än allvarlig. Så den
absolut
kan ni ju lyssna på om ni inte redan har gjort det.
Verkligen.
Det finns en anledning till att saker och ting blir populära.
Mm.
Och tack för att ni har lyssnat.
Tack så jättemycket. Tack Robin.
Hej då allihopa.
Hej då.